Då säger jag att det här är Olsäng som ligger vid Blekinges östra kust. Och på gården här har man utsikt över strandängar. Långt där borta så vet jag att det ibland finns sälar. Nils-Erik Jönsson från lantbruksenheten på Länsstyrelsen har kommit hit. Det ryktas om att du är någon slags kospion.
Ja, kospion, det är kanske att ta i. Vi håller på nu att kontrollera AMKO-bidragen. Lantbrukarna får ju bidrag för sina AMKO och då kontrollerar vi så att de verkligen har det antalet som de säger att de ska ha.
Ja, AMKO, det är alltså kor som går ute med kalven. Det är sån här riktigt idylliskt landskap man ser framför sig med kor som går med kalven vid sidan och kalven får sutta lite då och då. Varför måste man kontrollera detta?
Det är EUs bestämmelser. Sverige gick ju med i EU nu från 1 januari 1995 och de reglerna finns i EU. Det finns i detalj så vi ska gå tillväga.
Ja, Anders Åkesson här, du har precis börjat mjölkningen. Hur är det? Har du AMKO också? För det här är ju inte AMKO de som mjölkas nu.
Nej, jag hade AMKO fram till 1983 och sålde de och började med mjölkproduktion. Det är en jobbig produktion, men den är lönsammare än AMKO.
För AMKO då blir det alltså djur, kött och så vidare som man får?
Ja, och sen får man föra en ko då som ska föra en kalv sen. Så att det är marginella vinster där. Mm.
Hur mycket ko har du?
Jag har 38 kor.
Hur är det? Har det blivit mycket byråkrati nu sen EU-inträdet?
Det går inte ut förutom att det har blivit mer byråkrati. Det har det blivit. Men jag tar den nackdelen för jag ser så stora fördelar att vara med i EU.
Vad tänker du på då?
Ja, att vi får slipper 1990 års jordbruksavtal som annars hade gällt. Och då har jag många gånger sagt att det hade ju varit en marknad för överskott i övriga Europa. Och vi hade inte kunnat exportera exempel våra ostar som vi gör då.
För det som hände då, det var alltså att då skulle jordbruket helt avregleras och då skulle alltså resten av Europa som har jordbrukssubventioner fortfarande kunna sälja i Sverige.
De ska kunna sälja Sverige och vi, och de hade satt upp en tullmur mot oss.
Det hade blivit en utslagning av det svenska jordbruket.
Ja, det är utan tvekan.
Nu när man går omkring i naturen och ser nötkreatur, även andra får, så ser man att nästan alla har några plastbrickor i öronen. Är det här någonting nytt?
Nej, det är någonting som jag sedan tidigare har haft som husdjurstjänst här i Blekinge och övriga husdjurstjänster i landet har hållit på med rätt länge. Fast de nya brickorna nu sen vi kom med i EU, det ska stå ett SE på dem att vi är från Sverige och just detta vill Jordbruksverket trycka upp själva. Husdjurstjänst har ordnat det på lokal nivå tryckt upp, men just att det kommer där uppifrån har väl gjort lite strul. Mm.
Ja, jag har hört talas om det, jag pratat med bönder som har fått vänta en del och fått olika besked om de här brickorna. Kan du berätta lite om det?
Ja, det släpar efter på Jordbruksverket och man har väl inte insett verkligheten, att allting tar tid och nu hinner man inte med att trycka upp de här och det har varit, många bönder har gått och väntat på de här märkena. Nu har det funnits en dispens att man får ha den gamla märkningen fram till sista juni på gamla djur och på nyfödda kalvar ska man börja 1 juli med de nya märkena, men många har inte fått dem.
Jag måste fråga, har du namn på dina djur?
Ja, till 2/3 är namn på dem också. Så här är varenda djur registrerat sedan 1983. Jag kan gå tillbaka till levande djur alltså.
Ja, ja. Håller du med om den här bilden att det har blivit mer byråkrati nu sedan EU-inträdet?
Ja, det har det ju definitivt blivit. Och det här med öronmärkningen av alla landets djur, det har strulat särskilt mycket. För det är så att varje gård i hela landet ska ha ett unikt produktionsplatsnummer. Och sen de djuren som finns på den gården ska sen ha sina öronnummer. Och då måste de här öronmärkena tillverkas och tryckas upp och distribueras ut till lantbrukarna. Och det har inte fungerat. Det är många lantbrukare som inte ens har fått sitt produktionsplatsnummer ännu, trots att de beställde det i januari månad. Så en lantbrukare som kom ringde till mig häromdagen och han sa att nu är jag så nära hjärnblödning jag kan bli. Så att, för nu har jag hållit på ena sin januari månad och försökt få fram de här öronnummerna och det har inte lyckats ännu. Samtidigt har ju Jordbruksverket krav på lantbrukarna att djuren ska ha sina öronmärken. Det är särskilt det är de kalvar som är födda på detta året som måste ha de nya öronbrickorna. Äldre djur kan få ha andra märken som man skaffar sig. Lantmännen har till exempel onumrerade märken som man själv skriver dit djurets öronnummer med en specialpenna. Och det är tillåtet för äldre djur, men kalvar som föds på detta år 1995, de måste ha EU-märken. Och det har det varit strul med.
Det man tänker när man ser det här, det är det inte plågsamt för små kalvar att få såna här stora klumpiga plastmärken i öronen?
Nej, det går ju bara ett sekund så är det dit tryckt. Det är väl inte värre smärta än när damerna gör hål i örat för en öronring, så det tror jag inte är så farligt. Det är så för värre att jaga fatt i dem nu när de är lite äldre och hålla fast dem och sätta dit märken, för då blir de ju livrädda. Så det tror jag är mer plågsamt för dem att bli fasthållna och ja, de känner sig maktlösa.
Det är ett litet problem jag har här med mina ungdjur som går här nere vid strandängarna. Och där har vi en buska och de kör in huvudet och äter det här gröna gräset på sommaren nu. Och cirka 5-10% av djuren kommer hem utan öronmärke på hösten. Så att jag kan inte klara härstamningen utan att även ha den traditionella gamla öronmärkningen med klipp i öronen.
Just det, för där kan du då se vilket djur det är.
Det är alltid säkert det klippet.
Ja. Ska se att EU kanske får gå över till öronmärkning också.
Det är inte utan att man kanske... Det är just det där vardagliga eller verkligheten som man inte kan se så mycket på Jordbruksverket, som jag själv är kritisk med, att man har för mycket oerfarna tjänstemän till att handha det här. Man lyssnar för lite på näringen.
Ja, du har alltså mjölkkor. Det är väl en ganska normal stor besättning idag. De har blivit större och större.
Ja, det kan man säga. Ja, det är för en lagom för en familj. Lagom är lagom, kanske lite för mycket med 38 kor och plus ungdjur. Men man måste vara där för att få någonting över. Det har inte fått med något prisökning på mjölken för det senaste året nu. 12 öre, annars har det legat still 5 år tillbaka tidigare utan ett enda öre mer. Och kostnaderna har ökat 30 öre liten detta året. Så att det börjar bli kärvt och många bönder tröttnar nu. Och det ser vi i statistiken att den minskar mjölktillförseln. Skåne har större problem än vi här i Blekinge.
Vad är ditt stora problem nu? Det är det här med mjölkkvoterna förstås.
Jag har legat på normal produktion de sista åren, så att mjölkkvoten är inget problem för mig.
Du har alltså, mjölkkvoten, det är alltså så mycket du så att säga har tillstånd att producera och få ordentligt betalt för det.
Ja, på basis av 91, 92 och 93 års produktion.
Och det innebär då att du behöver inte, som kanske en del andra som vill satsa på mjölkproduktion, köpa sådana här kvoter?
Nej, det är jag inte beredd på att göra för ett pris på tillfället. Jag har avvaktat och bara i torsdag så kom regeringen och näringen överens om att ta sitt ansvar för den eventuella överproduktion som skulle kunna bli. Och där delar staten på 80 miljoner och LRF på 80 och Arla och mjölknäringen 40 miljoner på den garantisumma på 200 miljoner som man har satt upp för den eventuella överproduktion som skulle bli. Superavgiften skulle man kalla det. Och den har många då nystartare och utökare varit väldigt livrädda för. Men det har gett lite andrum nu till 1 april.
Men tror du att det blir någon överproduktion?
Nej, det tror jag inte. Utan jag har producerat här som jag gjort förut än så länge. Jag avvaktar längre efter jul sen och se var jag hamnar i min kvot.
Hur ser du på det här med mjölkkvoterna?
Ja, det är ju också en EU-regel regel som har kommit nu sedan 1 januari 1995. Och bakgrunden är ju att det har varit överproduktion på mjölk i hela EU. Och då har man velat lösa det så att varje lantbrukare har fått producera en viss bestämd mängd mjölk. Och ökar han sin mjölkproduktion så får han inte någon betal för den mjölken. Han får till och med betala pengar till om han ökar. Och det här medför ju också mycket byråkrati och reglerande. Och som Anders Åkesson här som har jämn produktion och som inte har ändrat sin produktion på ett antal år. Där är det väl inte så stora problem. Men de som ökar sin produktion, det kan ju vara så att det är generationsskifte på gården att sonen tar över efter fadern och då är sonen tvungen att ha högre mjölkproduktion på gården för att kunna dra det runt ekonomiskt. Och det får han ju inte nu utan vidare. Utan då får han får ju ansöka då hos Jordbruksverket att han är nystartare och då finns det vissa regler för hur nystartare ska hanteras i det här sammanhanget. Och nästa sätt han kan göra med tiden är att köpa sig kvoter och det har de i allmänhet inte råd till.
Det är dyrt alltså?
Det är rätt så dyrt, ja. Det kostar 1,50 per liter mjölk och det kan kosta 10 000 kronor per ko. Ja.
Och det var förslaget innan att det skulle köpas med skattade pengar. Nu håller man på att förhandla så där ser vi också en ljusning som till och med nu med 14 dagar kan lättna att vi får ta det som ett vanligt produktionsmedel, jag avdrag för det och skattar för när vi säljer kvoten. Så det är också positivt nu som har hänt förra veckan. En aspekt som jag har på det här det är att det är jobbigt att hålla på och vi från LRF och försöka hela tiden att tala om för Jordbruksverket hur det ska vara och hur vi vill ha det. Och för att hålla på så länge, det är det som är frustrerande och ovissheten är det värsta för bönderna. Man vet inte. Till exempel en mjölkproduktion där kalven är inte färdig ko från om 2,5 år. Så det är en långsiktig planering och det är, därför vill man också ha långa riktlinjer.
Hur är det? Är det många bönder i Blekinge som där det har varit generationsskifte eller där man startar på nytt?
Ja, det är ju rätt så många som ansöker om ökad kvot. Och många av dem har ju ökat sin mjölkproduktion nu sen 91, 92, 93 var ju liksom basåren. De har ökat sin produktion sedan dess av olika anledningar. Och det är väldigt många som ansöker om ökad kvot.
Vi är 300 mjölkproducenter här i länet. Och 50 stycken har överklagat eller försöker få högre kvot.
Det är ju ganska stor procent. Ja,
ja och den är ännu större i hela landet. Sammantaget.
Har vi glömt något?
Ja, det är ju det här med gödselvårdsanläggningar. Ja, det är ju också ett problem. För om man ska ta lite bakgrund så var det ju så att för 5 år sedan så skulle Sverige minska kväveutsläppen. Och det gällde då bilism och det gällde kommuner och det gällde lantbruket. Och för lantbrukarnas del så blev de ålagda i Blekinge, Skåne och Halland att skaffa sig gödselvårdsanläggningar. Det skulle vara gödselplatta och urinbrunn eller flytgödselbassäng. Och då hade de 5 år på sig att fixa det.
Och de ska, och storleken bestämdes av hur stor produktion eller hur många djur de hade?
Ja, just det. Sen var det ju en del lantbrukare som skulle sluta med sin produktion. De tyckte inte de kände någon större entusiasm för att bygga en stor gödselbassäng när de ändå skulle slita. Och det är det som är problem nu för att nu har man kopplat ihop det här kravet på att det ska vara en mjölkkvot på gården med kravet på att det ska finnas gödselvårdsanläggning.
Och så att det saknas gödselvårdsresurser då för en massa djur, kan man säga det?
Det, Det gör det på en hel del gårdar. Särskilt gårdar då där lantbrukarna har tänkt att lägga av med sin produktion. Och problemet är nu att nu har Jordbruksverket sagt, eller ja, Jordbruksdepartementet är det egentligen, att har ni inte en godkänd gödselvårdsanläggning så får ni ingen mjölkkvot helt enkelt. Och det har ställt till mycket bekymmer för lantbrukarna här också.
För det är ingen billig investering att bygga en gödselvårdsanläggning som det heter?
Nej, det billigaste är väl nästan 100 000 kronor och sen uppåt.
Så det har ställt till problem även här i Blekinge? Det.
Ja, det har det gjort. Och många tycker ju att det är tokigt att behöva investera i en gödselvårdsanläggning för att kunna få sin kvot som man sen ska då sälja. Man säljer ju kvoten sen. Och nu gör vår byggnadskonsulent så att han åker runt på gårdarna och tittar hur anläggningen ser ut. Då har de då 40 kor på en gård och de har gödselvårdsanläggning för 20 kor, som räcker till 20 kor. Så får de, kan de få en kvot som motsvarar 20 kor då. Resten får de ingen kvot på.
Hur ser ni på detta från LRF-sidan?
Ja, jag själv tycker också att det är tokigt att till exempel den här, exemplet 100 000 för en gödselbrunn och sen kanske han skulle ha en kvotpris på 150 000 han skulle sälja för. Att han då ska bygga den där brunnen för 100 000 för att komma åt de där 50 000. Jag tycker det är helt fel då på en bonde som har hållit på hela sin näring och han är inte orsak kanske heller till det här överskottet som vi alla ska vara med och hjälpa till att dra ner. Utan jag tycker man ska se inte så allt för strikt eller allt för utan en lagom lösning på detta. Eller?
Någon form av kompromiss?
Kompromiss, ja.